Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hörrni, den här veckan är som utlovat min man med i podden. Och jag måste faktiskt erkänna att jag känner mig mer nervös än jag brukar. Hur mycket har du längtat efter just den här stunden?
Men jag är ju den som nog tror jag tjatat mest om att jag vill vara med. Medan du har sagt, nej men det tror inte det passar in just nu.
Mm. Precis så hörni. Exakt så har det varit. Ja. Nej men nu har jag i alla fall äntligen fått med dig hit till podden. Och det känns jätteläskigt om jag ska vara ärlig. Och faktiskt jättekul älskling. Jag är jätteglad att du är med. Jag kanske ska berätta någonting litet om dig innan vi kör igång. Du är ju snart 50.
Nej.
Jo.
49.
Du är snart 50.
Långt kvar.
I maj fyller du 50. Vi har ju varit tillsammans i 17 år.
Ja, det är länge.
Det är mer än halva mitt liv. Du är också en av vår tids främsta simmare. Du tog OS-guld 2000. Jag kommer liksom berätta mycket om dig under det här avsnittet. Men någonting mer jag bara vill säga, det är ju också att du är ju pappan till också mina två barn. Hjärtat, välkommen till podden. Jag är jätteglad att du är här.
Äntligen!
Ja.
Som jag har väntat.
Som du har väntat. Det är massor av er lyssnare som har önskat frågor som ni vill att jag ska ställa till Lasse.
Oj.
Ja,
läskigt.
Nej, det kommer gå jättebra. Hur träffades ni?
Vi träffades ju såklart på det romantiska stället Eriksdalsbadet.
Mm.
Där både jag och då Ida tränade vid den tiden.
Mm.
Och Ida gick ju på gymnasiet på Fryshuset, eller hur?
Ja.
Och då hade ni träning i en klass, eller hur var
det? Jo, precis. Vi gick ju så här, idrottslinje var det väl det kallades. Så då hade man liksom på förmiddag, istället för att som du när du var ung, du tränade ju alltid mellan 6-8 på morgnarna. Men vi fick ju då träna mellan 8-10 istället. Och så började alltid skolan 11 då. För att liksom våran idrott var liksom simning.
Exakt. Så jag tränade ju också klockan 8. Så då var ju Ida och Elin där.
Ja.
Med deras lilla crew. Sen tränade vi i banorna bredvid.
Mm.
Och sen, det tog ganska lång tid. Sen började vi säga hej. Det var vi typ bara det, tror jag.
Ja.
Vi hälsade på varandra. Och sen helt plötsligt en dag efter jag hade tränat klart. Och jag var precis hade bytt om och var på väg därifrån.
Mm.
Då skuttade Ida upp i bassängen och kom fram till mig och sa. Du sa, jag har hört att du ska bjuda mig på lunch. Visst var det så?
Ja, exakt så var det.
Varpå jag svarade väl, jasså det ska jag. Ja, men då ses vi på. Var det Hermans?
Nej, du sa, då ses vi på Chattnys.
Ja, Chattnys, sa jag.
Vet du var det ligger, frågar också.
Ja, just det. Och då sa du, jajamän. Fast du tydligen inte
hade
någon aning.
Jag vill ju inte, liksom, jag vill ändå verka lite världsvan.
Jaha.
Ja.
Var det samma dag då?
Det var samma dag. Ja.
Ja, så då checkade vi lunch. Så för mig att det var så mycket folk på Chattnys. Så vi åkte väl till Hermans?
Ja, vi åkte till Hermans.
Så.
Ja.
Så, och Hermans var väl ett av mina favoritställen för just att det fanns så otroligt fin utsikt där uppe också.
Ja.
Plus då god mat såklart. Så det var.
Det var första
gången. Det var början.
Det skulle man ändå säga. Det var början. Men det är kul för att den där gången också när du. Alltså jag minns ju. Du var ju liksom. ja, men min och många med mina simmarkompisar stora idol. Alltså du var ju liksom, du var ju en gud inom simmarvärlden. Och det var ju som aldrig någon som vågade prata med dig, även fast du var där nere varje dag. Och då kommer jag ihåg att jag var såhär, men jag ska minsann våga. Så det var ju därför jag började så här säga hej. Men jag kommer också ihåg första gången som du sa hej till mig när det inte var liksom att vi var på banan bredvid, utan det, jag tror det var världskuppen i Stockholm. Och så var jag där för att titta. Jag tror inte att jag berättade det för dig. Och då så möttes vi liksom nere inne i simhallen vid någon dörr där. Och då sa du hej. Och då kom jag ihåg att jag vände mig om. Och jag tänkte, undrar vad han säger hit till. Och då var det till mig det här. Mm. Jag bara, okej. Men då var ju du alltså, hur gammal? Nu kommer 30, vi till lite jobbiga frågorna.
32, eller?
Precis, ja.
31,
32. 32. Eller var du 31?
Ja, jag kommer inte ihåg.
Ja, och jag var ju då 18.
Ja.
The awkward silence. Det här är då kul, för det här är en fråga som också då har kommit så här. Hur har det varit att leva med åldersskillnaden? Hur har liksom den märkts av?
Ja, men Ida, du har ju ändå varit ganska lillgammal. Länge ändå. Ja, men det måste man ju ändå säga. Att du har varit väldigt mogen för din ålder.
Lillgammal och mogen är två olika saker.
Ja. Same, same, different name. Men också väldigt framåt. Det var kanske liksom, där var väl en stor skillnad mellan dig och Elin. Att du var ju mer framåt och Elin var lite mer blyg.
Mm.
Så nej, men du kändes väldigt vuxen, ganska ung. Och det var det ju också. Ja, men du tog ju mycket ansvar och gjorde saker och hade liksom...
Jag var typisk stora syster var jag nog.
Ja.
Eller är nog. Ja,
ja.
Mm.
Ja, men jag vet, du har alltid upplevt det som väldigt mogen.
Jag kommer ju ihåg ett scenario när vi skulle åka med... Du hade fått någon sån här inbjudan till någon sån här färja. Kan det vara typ så här Birka eller Silja Line? Det var någon sån där färja.
Mm.
Som vi skulle åka på då. Och då så var det, man skulle vara borta en eller två nätter, jag minns inte exakt. Och då,
ja, där, ja.
När
ja,
vi skulle det. Gå på där, så ville de ju inte släppa in mig först. För då var det ju att man var tvungen att vara 21. Och då behövde ju du skriva under någon sån här målsman.
Jajamän.
Det var ju, här är då nästa fråga. Alltså, för det, och det blir så fin övergång här, för ni har verkligen, ni har frågat i så fin ordning. Jo, för då är det nämligen någon som har frågat då, så här, vad var det du föll hos Ida?
Men, ja, nej men...
Vad var det du föll för hos Ida?
Föll för. Nej men, ja, men jag, som jag sa, jag gillar ju liksom just att du är väldigt framåt. Men sen när jag började lära känna dig så tycker jag också din, alltså du är otroligt, har en fantastiskt fin godhet och så mycket empati. Bryr du om dina vänner runt omkring dig. Och sen är du smart. Ja, men du har ju ett fantastiskt EQ. Mm. Du är socialt geni är ju. Så det
tack,
gillar jag.
Tack,
ja. Och så har du ju, jag tycker också en otrolig bra förståelse för andra människor. Och aldrig heller känt att du någonsin har varit avundsjuk på någon.
Mm.
Utan du är alltid glad liksom, när det går bra för någon av dina vänner eller runt omkring dig. Och kan genuint glädjas åt deras framgångar oavsett vad det är för någonting.
Mm. Mm, gud, den här har jag faktiskt inte ens tänkt på. Men, ja,
det, är, ja. Det är inte alla som gör det.
Nej. Ja.
Och så är du snäll.
Vi har flera likheter, älskling. Inser jag när du säger det här. För jag tycker ju många av de här sakerna har ju du också. Jag ska få berömma dig lite senare. Tack, Gerdad. Vad fint sagt.
Och så är du ju snygg också.
Ja, men
det var
ju
såklart.
Det är ju tur. Jag kommer ihåg, jag blev ju kär i dig väldigt snabbt. Vi var inte riktigt på samma våglängd där, kan vi väl konstatera. Det tog väldigt lång tid innan du kom ikapp mig, rent känslomässigt. Men i alla fall, och då kom jag ihåg att jag ville liksom inte vara... Jag ville inte verka efterhängsen. Så jag ringde ju aldrig dig. Utan jag skickade ju sms, för det tänkte jag så här, i mitt huvud. Det var mitt 18-åriga, briljanta huvud. Så tänkte jag att om jag skickar sms så är jag inte så efterhängsen. Men så hade jag en annan del, och det var att jag ville ju så himla gärna träffa dig. Men så ville jag ju då inte ringa, för det kändes ju för på. Så att då gjorde jag nämligen så att jag satt ofta i din trappuppgång och väntade på att du skulle komma hem. För det tänkte jag så här, inte vara efter hissen. Vad tänkte du när du kom ut från hissen och såg mig sitta där?
Nej, men det kommer jag ihåg. Jag tyckte jag var lite stressande, för jag var ganska nyinflyttad i det här. Jag kände ju inte mina grannar. Speciellt.
Nej.
Sen satt en tjej där som hade ibland hade kunnat sätta det ett par timmar. Man kan ju bara tänka sig vad grannarna undrar, liksom, vem var det här var för tjej som sitter där 2 timmar.
Men du, jag var faktiskt ändå väldigt mån om att bli god vän med dina grannar.
Jo, det vet jag.
Får du ändå ge mig?
Det får jag ändå göra. Speciellt då när du skulle laga mat till mig en gång.
Just det.
Just det.
Ja, det är egentligen jättepinsamt, men du kan få berätta det om du vill.
Ja, men Ida ville överraska mig med att laga middag när jag hade kommit hem från en tävling, var det va?
Mm, jag tror det. Ja.
Så då var Ida hemma hos mig och så skulle hon laga mat. Så hade hon väl köpt hem massa saker och skulle då precis då börja laga mat. Och sen så får hon inte igång spisen.
Nej.
Eller... rättare sagt, hon tror att spisen är trasig.
Den funkar inte.
Den funkar inte.
Nej.
Så vad gör Ida då? Jo, då tar hon med sig kastrullerna, stekpannorna och alla ingredienserna. Och så går hon ut och knackar på mina grannar.
Mm. Det var första gången jag hälsade på dem då.
Ja, ja, och jag hade nog aldrig hälsat på dem.
Nej.
Då, nej. Heller. Så jag visste nog inte ens vilka de var då. Så då ringer hon på och... frågar om hon får komma in och laga mat där. för att sen då ta ner det till oss.
Ja.
Och det är någonting som jag själv aldrig skulle ens komma på tanken.
Det var göra någonting så sånt. Bra idé!
Men otroligt driftigt. Men det har ju också just i min sociala kompetensen, tror jag. För jag hade ju tyckt att det var extremt jobbigt.
Men du, jag tror du kan bara se det som att så här, jag var så otroligt målmedveten i att få ge dig
jo,
den här middagen.
Men jag tror jag även skulle ha ganska svårt att göra, även om jag skulle mer eller mindre svälta, ja, så skulle det ändå varit ganska långt ifrån option.
Ja, alltså, vad fan, vad har man annars grannar till då?
Nej, nej, det är sant.
Sen kan du ju få berätta det som hände sen då när du kom hem. Då var ju maten klar.
För du var ju så bara, Lasse, din spis har gått sönder. Jag tyckte så här, men det kan du inte ha gjort, det är nästan omöjligt. Men jag kom hem och så kika, så ser jag ganska snabbt att ja, men, barnlåset är ju på. Så av någon anledning så har du ju kommit åt den här barnlåsknappen. Och då är det ofta oftast ett lås som lyser på ganska tydligt. Men du hade inte riktigt fått... inte lagat så mycket mat hemma då uppenbarligen, så att du visste att
nej,
den här,
det är också
den här nyckeln eller lyser, det betyder att det är ett barnlås,
ja,
som är
okej,
på.
Ja, okej, jag fick lära mig det. Ni båda hamnar på en öde ö tillsammans. Vem gör vad?
Oj, ja, vem gör vad? Jag tror jag nog skulle få just bygga skydd.
Mm.
Jag hade nog förmodligen varit den som gjorde alla redskap.
Mm. Jag håller med.
Sen tror jag nog det hade kanske blivit en liten konflikt om vad det här skyddet ska vara. Jag tänker att jag hade nog mer tänkt så här praktiskt. Vad är det bästa skydd för regn, rusk och ja, vad det är smartast att bygga? Medan Ida hade med, ja, men kolla, här är den bästa platsen. Här går solen upp.
Ja,
det är nära till stranden. Solen kommer komma upp där. Då får vi sol på morgonen. Och vi kommer även ha sol på kvällen.
Ja, 100%.
Eller hur?
100%. Ja. Du hade nog också gjort upp elden.
Jag hade gjort. Nu, jag tror allt det praktiska hade jag nog på.
Ja,
vilket
det
är ju typ det enda man behöver kunna när man är på nöd. Men om det hade funnits några urinvånare på ön,
ja,
då hade Ida, även fast vi inte hade haft språket eller ja, någonting gemensamt,
absolut,
så hade du lyckats på något sätt bli vänner med dem.
Det håller jag med om. Vi hade nog bjudit på en fest, tror jag.
Ja, det hade du börjat ja, med. Ja.
Och sen tror jag ju faktiskt att jag hade stått för stämningen på ön.
Så kan det nog vara.
Det tror jag. Alltså, när du hade känt att så här, nu går det åt helvete, då hade jag ändå varit, nej men det kommer lösa sig, älskling.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Vi pratade ju om, eller jag sa ju det initialt, så att vi har ju varit tillsammans i 17 år nu. Det är ganska lång tid. Och så är det någon som har frågat då, hur håller ni glöden uppe?
Oj. Och hur gör vi? men det har varit lite upp och ner såklart.
Det har varit jättemycket upp och ner.
Och framförallt så blir det ju en omställning när man börjar få skaffa familj, få barn.
Mm.
Och då blir det ju mycket svårare. Men jag tyckte efter vi fick lyckas så var det lite enklare. Men när man fick två, då blev det ju ännu mer intensivt.
Mm.
Och där är ju du mycket bättre än vad jag har varit på. Hitta de där stunderna eller försöka planera för att vi ska få egen tid.
Mm.
Medan jag bara försökt överleva.
Nej, men det där är väl en sån sak som har varit lite av en konflikt hos oss ju.
Ja,
alltså att vi har också haft väldigt olika
behov
av den här glöden. Jag har ju ett mycket större behov av det. Och liksom, ja, men att känna det där. Och du har ju inte haft lika stort behov av det. Det är en sån sak som där vi har gått och ibland går om varandra. Och jag menar, det ska vi inte säga, men bara senaste de här åren nu med syrran så har det ju varit supertufft. Alltså, vår relation har ju kommit absolut sist.
Ja, så är det.
Mm.
Jo, också, precis. Det har ju hände ju så mycket saker under de senaste 3 åren.
Mm.
Dels då fick vi Jack och vi byggde hus och sen så blev din syster sjuk. Och ja.
Och vi båda har bytt jobb däremellan, ja, och jag har också nu slutat. Alltså, ja, det är jättemycket som, mycket yttre stressorer också.
Ja, då blev det väl att vi tappade lite grann varandra.
Mm.
Och jag kanske tappade mer än vad du gjorde.
Och just nu jobbar vi ganska hårt för att hitta den där glöden igen, eller hur?
Mm.
Mm. Men en sak som jag tror, jag får tänka på det nu, att alltså, det är så sjukt mysigt att sitta här nu och skratta tillsammans. Alltså, det var också en sak som vi var så bra på förut. När det inte var så mycket måsten eller krav eller saker som man skulle orka eller behövde styra i. Liksom.
Ja, då hade vi väldigt mycket kul.
Alltså, det var väldigt mycket kul, ja. Och det saknar jag lite. Det känner jag som att det skulle vilja ha mer av igen.
Ja, men det ordnar vi. Men jag tycker det har ju varit, alltså vi har ju blivit bättre på det.
Det tycker jag också, ja. Och jag ser jättemycket fram emot det vi ska göra i alltså, vintern nu. Att vi ska vara tillsammans väldigt mycket, bara vi i familjen. Och liksom göra saker tillsammans.
Men jag tycker också det här med barnen. Jag tyckte även som med Lycka att just de här första 3 åren,
ja,
så blev det så mycket bara. Man känns som en servicepersonal liksom.
Mm.
Man får kanske inte så mycket tillbaka på samma sätt som nu när de blir 3 år. Som
jag känner ju inte
jag
så.
Jag tänker som med Jack nu, för nu är han en människa man kan prata med. Man märker hans intressen och nu bör man kunna göra saker som man själv tycker är också lite roligt.
Ja.
Och då tycker jag också att vardagen och livet blir mycket enklare. För nu blir de är ju mer lite självständiga också.
Mm.
Och berätta vad de vill göra. Man behöver inte hela tiden försöka testa massa olika saker och se om man hittar någonting. Nu vet man direkt att men det här vill de göra. Ja, men då kan man göra det.
Mm.
Och så just att man kan åka iväg som vi nu då, åka skidor och göra lite sådana med familjesaker.
Men jag tycker det är intressant det där du säger att ja, men att det liksom är först nu det ändå blir liksom att man känner dem eller att man verkligen liksom, alltså för jag tycker inte det varit så, men det vet jag också att det är oftare som på ett generellt plan att kvinnor känner att de första tiden är liksom också otroligt härlig. Alltså jag har ju inte känt att, men det är också där, jag har ju varit väldigt nära barnen i och med att jag har ammat. Jag ammade ju Lycke i nästan 3 år. Och Jack ammade jag ju 2 år, men han sov ju fortfarande varje natt med handen på tutten liksom. Alltså så att jag upplever som att den där, men jag ser ju också att, men som du och Lycke till exempel, ni har ju fått en mycket bättre relation egentligen ju äldre hon har blivit.
Alltså ja, hon inte, men hon och jag är ju mycket närmare än vad jag och Jack är just nu. För Jack är fortfarande väldigt mammig hela tiden. Medan Lycke kan ju vara mer pappig nu.
Ja, hon vill ju helst sova med dig om hon får välja.
Ja.
Någonting som många av er frågar om och som vi såklart också ska prata om. Det är ju hur det har varit för dig under de här åren när Elin har varit sjuk.
Nej, men det har ju såklart varit jättejobbigt. Mm. Framförallt då när hon fick beskedet att det var obotligt.
Mm.
Och sen just den resan just med familjen och allt jobbiga som har varit, så är det klart att det har varit väldigt tufft. Och sen då framförallt sista året när man började se att det verkligen går åt fel håll.
Mm.
Och kanske också sista 6-7 månader när man börjar se också att hon börjar få riktigt, riktigt ont.
Mm.
Så led man ju med henne hela tiden.
Mm.
Och som jag tyckte också när min pappa gick också bort i cancer.
Mm. 2012.
Mm. 2012. Och han hade också jättemycket ont. Och jag kommer ihåg att ibland så tänkte man, ville bara hoppa in i hans kropp så kunde jag ta han någon dag liksom.
Mm.
Och så tror jag jag känner mig med Elin också ibland. Fasen, kan inte jag få bara ersätta henne någon dag så kan jag ta den här smärtan som hon känner, så får hon vara i min kropp.
Mm.
Men man, det går ju inte.
Nej.
Det är just den här frustrationen att man vet inte riktigt hur man skulle kunna lindra liksom.
Nej. Den här maktlösheten.
Maktlösheten, ja.
Hur tycker du att det var liksom att gå jämte mig då? Under den tiden.
Ja, nej, men jag menar, jag tycker du har ju varit som fantastisk stöd till Elin. Det har ju verkligen gjort så att hennes resa också har blivit mycket lättare och varit ett fint stöd som, ja, och din mamma och pappa gjorde ju också ett jättejobb för Elin. Så det kändes som att hela familjen var ju väldigt bra på att ge Elin det stöd som hon behövde eller som man kunde ge. Så det kändes som att familjen verkligen slöt upp väldigt mycket för Elin.
Mm.
Och ni engagerar ju otroligt mycket i alla behandlingar och grejer. Och sen så har man ju sett, men du är också så duktig att vara stark när det väl behöver. Så man märker inte så mycket på dig hur påverkad du är.
Nej.
Och det kan ju vara en fördel och en nackdel också. Ibland känns det som att det är lite grann som vanligt, fast det inte är som vanligt.
Nej, och det är väl sånt som har blivit tydligt för oss nu efterhand ju, kanske.
Ja.
Att det har ju varit en del i mig att så här palla med, att jag har försökt hålla ihop det ibland hemma. Sen har jag ju tappat det när jag har varit själv liksom. För att jag som inte har orkat riktigt. Och där, för det som jag tänkt på också, att så här, det kanske inte alltid varit med det sagt så lätt för dig att vara ett stöd för mig.
Nej, man har inte sett. Men sen där är vi också lite olika. Jag är ju också lite mer så här norrländsk. Jag löser det där själv.
Ja, och jag vill
så har jag alltid varit, även när min pappa gick bort också. Liksom. Det var ju...
Ja, för det jag tänkt på att jag undrar om jag verkligen var liksom rätt stöd för dig då.
Ja, men det tycker jag. Men sen det är väl där vi är olika. Jag kanske inte känt heller som att jag har behövt så mycket stöd.
Nej.
Utan jag är med sådär, men det där kan jag bearbeta själv.
Ja.
Och så att jag har varit liksom just i hela min simkarriär också. Att jag har gärna velat styrt själv och gå min egen väg och göra de här sakerna. Så jag gillar ju liksom att bara klara saker själv. Det tänker jag också med matgrejen där, att du går upp och ber om hjälp och sånt annat. Men jag skulle ju slitit hur många timmar som helst för att fixa spisen innan jag ens tänker tanken där skulle jag ha något annat.
Men är det för att du tycker att det liksom är någonting fult att be om hjälp?
Nej, men
Lite tror jag det.
Nej, inte ful. Jag tror mer att det är bara... kanske obekvämt eller...
Ja, men det är, ja, men som också ett kvitto på att du inte
om jag
klar.
Kan se själv att jag... Ja, men det här kan jag ju lösa. Jag vet att jag kan lösa det. Jag har en plan för hur jag ska lösa det själv. Mm. Då går jag ju först genom den planen. Och det ska mycket till då för att jag ska ge upp då.
Ja, för här är vi också är så extremt olika. Det här tycker jag är så intressant. För att du... Alltså det kan ju vara den minsta lilla mutt... Alltså vad det än är. Alltså du håller på att fixa någonting. Så ger ju du inte dig förrän det är klart. Och jag är ju så här, okej, om jag fixar med någon... Det var ju något sånt här som hände här hemma för inte så länge. Vad var det då? Något praktiskt jag höll på med. Kommer du ihåg?
Något praktiskt du höll på med?
Nej, men kommer du inte ihåg? Men jag ber ju alltid dig med de här sakerna annars. Kommer du inte ihåg? Ja. Det var ju någon... Det är så kul, nu kommer ju många av dem som har så här tänkt att så här, gud, Ida verkar så självständig och en otrolig, nej, men... kapabel kvinna och bara...
Nej, men du är ju med, du gör ett. Halvt försök på något att lösa
någonting.
Och går det inte då, då frågar du mig
direkt. Men det jag vill komma till, älskling, det handlar ju om de scenarierna när jag själv vet att det här är någonting som jag inte är bra på. Alltså det är någonting jag inte riktigt behärskar. Och det kan ju ofta vara någonting med bilen eller någonting med någon elsladd eller whatever. Och då om jag känner så här, okay, nu ger jag det här 5 minuter.
Nej, det är inte 5 minuter.
Okej, okay, 3.
Ett halvt försök.
3 minuter.
Knappt.
3 minuter. Okej, 2,5 då. Men i alla fall, jag ger det en liten stund. Och så känner jag så här, nej, det här tar för mycket tid. Lasse kommer lösa det här på 30 sekunder. Det är bättre att jag frågar honom. Och då kan ju du bli så här superirriterad på att jag kommer att fråga dig om vad du tycker och tycker är världens simplaste sak. Och det kanske är en simpel sak. Men för mig hade det tagit liksom 10 minuter till att komma på vilket håll den här sladden skulle in eller vad fan det är. Och då tänker jag så här, det är väl det som är teamwork. Och liksom det bästa teamet är ju när folk kommer liksom till, när man får göra det man är bra på. Så då tänker jag så här, I'm dropping this shit, I'm calling for someone who's better at this. Då ropar jag på dig.
Ja, och det är väl det. De gånger jag är till. Det är för att jag gör ju någonting helt annat som jag håller på med.
Som inte är lika viktigt som det jag håller på
med. Så då måste jag ta en paus på det. Och så måste jag gå ner och så börja inse. Ja, men Ida, har du provat? Det är en stjärnmejsel du ska ha här. Inte en vanlig mejsel. Och det är eller hur? Det är ju sådana grejer. Ja, jag bara, men det är en stjärnmejsel.
Vi tar oss lite mer in på lite djupare materia.
Okej.
Okay. Mm. Här är en person som har frågat, hur ser du på livet och döden?
Hur ser jag på livet och döden? Om man ser på döden så har jag aldrig varit rädd för döden.
Nej, det tycker jag är väldigt ovanligt.
Ja, jag har ju förstått när jag blev mer vuxen att många har dödsångest.
Mm.
Alla har haft dödsångest.
Men vad händer i dig när du tänker på att du ska dö?
Nej, det är klart ingenting som jag vill. Men det är heller aldrig någonting som jag tänker på. Jag tror alltid jag har haft filosofin, dör jag så dör jag.
Jo, precis. Men när du tänker på tanken i att, okej, när jag dör, vad händer då? Du får ingen obehagskänsla whatsoever i kroppen då?
Ja, det är klart att jag inte vill dö. Nej. Alltså, det tror jag är en skillnad att gå runt att inte vilja, jag vill inte dö. Men jag går inte eller har dödsångest eller tänker på död, att jag ska dö, att jag ska bli som dödligt sjuk eller att jag ska att jag springer runt och oroar mig för att om jag skulle dö.
Nej.
Och jag har ju alltid tänkt, men dör jag så dör jag.
Mm.
Och sen så tror jag också att det kanske finns någon mening med saker och ting.
Det är väl egentligen när jag dör så dör jag.
Ja, när jag dör så dör jag.
Ja.
Vad det än må vara liksom.
Mm.
Så det har jag aldrig haft och fortfarande inte har. Sen man fick barn så är det klart att man än mindre vill dö. Mm. Men jag springer fortfarande inte runt och tänker på att jag ska dö.
Men vad tror du händer när det där då?
Jag tror ju att det finns någonting så mycket större än det här.
Mm.
Men vad det är, det vet jag inte. Men min känsla är att det här är en själslig upplevelse i en människokropp.
Mm.
Och meningen är väl att man ska, som du är mycket bättre på, att leva här och nu, eller liksom, i alla fall de senaste åren har du ju vilja, och det är väl det jag tror också att är en del mening, att man ska vara med här och nu.
Mm.
Och sen någonting som också skulle vilja göra mer, det är ju så här meditera och liksom, med lite sån här själslig upplevelse med.
Mm. Komma närmare i kontakt med själen.
Ja. Det känns så mycket med att vi lever så mycket på den här kroppsliga upplevelsen och
i huvudet
och missa liksom i det är tanken liksom och framförallt att man är med att man lever i framtiden eller grubblar oroar sig om framtiden eller grubblar om det som har varit och sen att man är här och nu. Det tror jag blir mer liksom mening i livet, att vi ska vara mer här och nu liksom.
Jag tror också det. Jag tror att mycket av alltså, poängen är att vi ska lära oss att bemästra det. Alltså att bara vara. För allt annat är ju egentligen inte på riktigt.
Nej. Och just som i dagens samhälle så är det så mycket som tar bort oss från det.
Mm.
Mer nu med skärmar och konstant matande med sociala medier. Och
jo, alla saker som nyheter. Ska vara
uppdaterad och nyheter och... Och framförallt så är det ju sällan det är jättemycket positiva saker.
Nej,
utan vi matas ju av hur rädda vi ska vara för allt och alla.
Mm.
Och det tror jag ju hämma egentligen meningen med livet.
Mm. Mm. Det är svårt att hitta någon form av fred. Om man ska vara... Alltså egentligen... För så känner jag ju mer och mer. Om man ska vara uppkopplad och liksom med... hela tiden i vad som händer i världen och engagera sig överallt, ta ställning, alltså mycket så som jag levde för några år sedan, då är det väldigt svårt att behålla en inre frid.
Ja.
Alltså jättesvårt.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du hade ju en väldigt lång karriär som simmare. Och var ju egentligen i världseliten från det att du var 18 tills du var 38. Och var med på 6 OS.
Ja, stämmer.
Och ditt sista när du var 38 år. I London 2012.
Ja.
Det kommer ihåg, det var otroligt häftigt. Och det är det enda som jag har varit med om och sett också. Då har det kommit en fråga som jag tycker är jättebra. Det här är också något som du och jag har pratat en hel del om genom åren. Hur påverkades du fysiskt och psykiskt av att du slutade simma?
Fysiskt, ja, det är klart att då började jag träna mycket mindre. Men det var nog inte förrän vi fick barn som det kanske fysiska fallerade lite mer än vad jag hade kanske tänkt.
Ja.
Även om inte såklart... Alltså det är ju, allting är ju nivåer. Men från mitt perspektiv så blev det ju långt ifrån vad jag var van vid rent fysiskt.
Att orka och
att
klara.
Att orka, men känna sig stark och liksom just... konditionsmässigt.
Mm.
Jag menar, när man höll på så var man ju odödlig i det mesta, kändes det som. Och nu helt plötsligt så när man väl var ner och simmade så tog det ju en kvart 20 minuter så man började känna liksom att man börjar bli trött i vissa muskler liksom på ett sätt som man inte var van vid. Mm. Där man vanligtvis kunde bara mata på i flera timmar.
Mm.
Så det var väl en känsla jag inte var van vid.
Mm.
Och var lite jobbigt.
Men
det inte så. Det var mer, eller inte jobbigt. Nej, det är nog inte rätt. Vi skriver mer en längtan att få känna sig stark igen. Alltså så här odödlig igen. Det var med det. Men att jag tyckte att det var jobbigt.
Och sen får man ju vara sån där. Det var ju också att det blir så. För så blir det ju för, även om man inte har varit elitidrottare, tänker jag att så här, när vardagen lite tar över. Alltså för det var ju det som också mycket hände. Att så här, du blev förälder, började jobba på ett vanligt arbete. Alltså då blir det inte heller att liksom träningen, eftersom den inte längre var ditt jobb, så var ju den heller inte högsta prioritet längre.
Nej, den fick inte plats på samma sätt. Utan då blev det ju mer prioritet familjen och de andra sakerna. Men sen, och psykiskt, alltså den mentala delen. Nej, men det är ju såklart, jag menar, det var ju, jag älskade ju att simma.
Du älskar att tävla, känns det.
Och framförallt att tävla. Mm. Men jag älskar att träna också. Alltså de delar, det var ju vissa saker som jag absolut inte gillade.
Nej.
Framförallt var jag ju, alltså jag tror det, den värsta delen av träningen, det var från man kom ner på morgonen om man skulle hoppa i. Alltså första 100 meterna, det är de jobbigaste. Mm. Och jag kunde ju vara den som kunde stå på pallen i alltså länge. Så 7-8 minuter, alla andra hoppat i, bara kör, jag står där. Och så känner jag så här, men nu, nej, liten stund till. Jag var inte riktigt redo. Så den delen är ju rätt skönt att jag slapp.
Oh.
Men jag älskar ju liksom när man väl kommer igång och beroende på vad det var för pass. Men framförallt också landträningen och sen nyfikenheten och testa andra saker. Men det jag älskade mest, det var tävla stora tävlingar.
Mm.
Och just den här adrenalinkicken som man får när man kommer in på en arena. Och just att man har dedikerat extremt mycket tid och kraft för att man ska vara så bra som möjligt en viss dag.
Mm.
Och jag brukar ju som jämföra med, tänk er själva liksom att ni jobbar helt gratis hela året och så är det en dag som ni ska liksom gå in till er chef och visa vad ni kan.
Mm.
Och gör ni dålig prestation den dagen, då får ni ingen lön för hela året.
Mm.
Men gör ni någonting riktigt bra, så kanske ni inte bara får hela årslönen, men ni kanske till och med får en bonus. Så, och så den tillfredsställelsen är ju som helt fantastisk, när man får hoppa i och göra en prestation som man är extremt nöjd med. Så den tillfredsställelsen är svår att ersätta i det vanliga livet. Och det är det jag saknar. Och framförallt den här adrenalinkicken.
Mm.
För du är liksom, allting ska nu ske på en minut för mig. Därför jag höll ju på i min en minut. Så jag har en minut på mig att prestera för någonting som jag har tränat. Ja, jag la ju ner alltså 30 timmar i veckan.
Mm.
Alltså fysisk träning i 30 timmar. Sen är det allt andra då. Förberedelser, man käkar det 7 gånger om dagen. Man skulle vila, man ska liksom ta sig till och från träningen. Och ha liksom, allt var strukturerat. Man var inte ledig på helgerna.
Nej.
Utan man, det var ju som en livsstil.
Mm.
Så det saknar jag mest.
Mm.
Och det var vi, framförallt de här stora tävlingarna som det här adrenalinet är extra starkt.
Mm. Det sista OS då, det var ju alltså där i London. Finns det någonting du, men vad är känslan kring det då? Det var liksom den sista stora tävlingen som du gjorde.
Ja, och jag hade väl två mål när jag gick in till det där OS-et. Jag tyckte ändå att jag hade en liten realistisk chans att ta ett brons.
Mm.
Och det är den enda medalj som jag inte har. Aha, och det är ett OS-brons.
Ah.
Jag har både guld och silver. Och på VM har jag också guld, silver och brons. EM, guld, silver och brons. Så det var just så här. Ja, men det finns en liten chans. Jag visste att den var liten. Och sen hade jag ett mål till. Som jag var mer realistisk. Och det var att jag skulle simma snabbare än jag någonsin hade gjort.
Mm.
Och det kände jag att när jag kom till London. Att jag var i mitt livsform.
Mm.
Som 38-åring.
Så häftigt.
Men,
och växtbaserad atlet var du också då?
Ja, då hade jag varit i ganska många år. Alltså 100%. Men jag gjorde ju tyvärr den sämsta starten jag gjort i hela min karriär.
Mm.
Just när man träffar vattnet så tappade ena armen. Så den liksom, man har ju ganska bra kraft och fart precis som man träffar vattnet. Det är ju där man har den högsta hastigheten egentligen. Och så hade jag då inte fått ihop händerna riktigt som hon ska vara. Så att ena handen liksom åker iväg ner. Vilket gör att hela, det är lite grann som att en fallskärm liksom blåses upp.
Mm.
Och sen så dras jag ner ganska djupt. Kommer mycket djupare än vad jag ska göra.
Du kan inte styra på samma sätt då? När du...
Nej, för jag dras, blir som en skjuts neråt. Och då blir hela färden upp fel. Allting blir ju som fel. Kommer inte upp riktigt där jag vill. Och får inte med mig farten framför allt. Så jag ser ganska direkt mot banan bredvid att jag är ju en bit efter.
Mm.
Och kommer lite fel i, in mot vändningen. Men sen då på vägen tillbaka. Så håller jag håller oftast ända mitt lugn. Så där. Jag vet att jag kan inte stressa iväg. För det går ju inte. Men trots det så blir det lite grann att man bränner lite för mycket energi. Så vart jag lite trött sista 7 metrarna. Mm. Mer än jag borde kanske ha blivit. Men jag missade ju att ta mig vidare med en par tiondelar tror jag.
Jag tror det var 1200 delar.
Så. Ja, det var något sånt. Och det där, det är det som gäller mig. Det hade varit en skillnad om jag hade gjort ett perfekt lopp och så simmar jag inte snabbare. Det kan jag ju ta.
Mm.
Men här kände jag ju, det här var ju inte ens i närheten av min kapacitet. Och så får jag inte en till chans.
Varför tror du att det blev ett sånt, alltså som man säkert skulle kunna tänka då, rookie mistake? Alltså för det är ju sådana saker som så här, det händer ju liksom inte riktigt.
Nej, och det, för mig var det lite grann, jag tyckte ju att de höll starten väldigt länge. Och det kan ju bero på att det är någon som inte går ner i startställning tillräckligt snabbt. Men ibland så tycker jag att man är väldigt långsamma. Och här blev det när de säger då, när man ska ta då startställningen. Och innan man då inväntar startsignalen så börjar man också flytta fram tyngdpunkten lite framåt hela tiden. För att man, när starten går så vill man vara på väg åt det hållet. Men när det tar tid då så kan ju inte gå längre. För då börjar jag ju röra på mig, då blir man ju diskad.
Mm.
Så då måste jag ju börja flytta tillbaka för jag känner att jag är på väg. Liksom.
Mm.
Precis när jag börjar ändra riktning på tyngdpunkten. Då går ju starten.
Mm.
Och då blir liksom, ja, det blev liksom fel. Luftfärden blev inte så som den skulle blivit. Och så hann jag inte med de här sakerna då. Så det var liksom små saker. Men oavsett så skulle jag klart en bättre start.
Mm.
Alltså det var ju som ingen ursäkt. Jag kan inte ens förstå hur jag kunde göra det.
Men vi kommer ihåg, och det var det som var jobbigt när jag mötte dig efteråt. Jag kände, alltså, verkligen kände besviken du var på dig själv.
Ja, alltså irriterad. Ja. Alltså bara, men alltså, den där, ja. Den där starten. Och jag ville ju köra ett extra lopp.
Mm,
alltså utan tävlan. Bara kan få en tid. Jag vet att jag kommer simma snabbare än någonsin gjort. Så jag gick och frågade om man fick köra extra lopp. För det brukar man kunna göra på om det kanske är ett VM. Men det där har de ju tagit bort nu. Och på OS så har man inte det. Så...
Du fick ingen annan tid?
Jag fick ingen annan tid. Nej. Jag kommer ihåg att jag började titta också om det fanns några andra tävlingar direkt efter OS. För jag bara kände att det är så jag vill avsluta min karriär.
Ja.
Men det fanns ju inga tävlingar som var i närtid. Och jag vill ju helst att det ska vara någonting som är lite större.
Mm.
Men jag förstår att det inte är så många som planerar tävlingar direkt efter ett olympiskt spel.
Nej, det kan man ju förstå.
Ja.
Ja, även om det blev liksom att det var att det inte blev som du hade önskat och liksom den tävlingen, så jag kommer ihåg att liksom när jag var där, jag hade ju med min kompis Frida också, dina föräldrar var ju där, så var det så otroligt häftigt att också se dig i ditt esse, och det har jag alltid tyckt, alltså när du har ju simmat en del SM-tävlingar efter det där också, och även, jag menar, vi var ju tillsammans många år när du fortfarande var aktiv, och det var alltid, ja, men så otroligt häftigt att få se dig göra det på det sättet som du gjorde det. Alltså, det är, jag vet inte om ni har tittat på tv någon gång när liksom folk simmar och det är samma med Sara och Alzheimer, alla de här. Det, liksom, det ser så otroligt effortless ut. Alltså, det ser bara så enkelt ut. Och även om jag själv har varit simmare så det var ju aldrig enkelt för mig på samma sätt. Och det har verkligen varit... Men det är så häftigt, och det tror jag är så här för i alla relationer, att så här få se den man älskar göra någonting som den är bra på. Det är väldigt, väldigt häftigt.
Under karriären så märkte jag ju också att jag var väldigt bra på att tävla och ta fram det där extra.
Mm, när det gällde.
Och, och pressa mig. Och jag fick ju ganska tidigt epiteten bäst när det gäller. Och just den här förmågan liksom att... Jag menar, det är som många frågar, men blir du nervös?
Mm.
Och jag bara, självklart.
Mm.
För den dagen man inte är nervös för någonting som man verkligen bryr sig om, då bryr man sig inte.
Nej.
Då tycker man inte att det är viktigt. För allting som man vill prestera och visa, så blir man ju nervös för att man vill visa någonting. Så jag var ju jättenervös.
Mm.
Och framförallt är det så i simning, så 15 minuter innan tävlingen, alltså din gren börjar, så samlas man ju någonting som heter last call room.
Mm.
Och det brukar ju vara lite så här ångestrummet. Men det, för det är där man är som mest nervös. För nu vet man, nu är det inte långt kvar.
Nej.
Och det är en extremt jobbig känsla. Det finns ju ingenting härligt med det. Men det är också där som man också... Ja, men det är väl den här mentala delen. Liksom, hur man hanterar den där stressen.
Mm.
Och för mig så blev det ju oftast... Och sen då när man väl går från last call room och så in på arenan, så förvandlas den där nervositeten bara till ren adrenalin.
Mm.
Och där är jag bara supertaggad.
Mm.
Och det är väl där som jag tror... de som kanske inte kommer på den nivån, att det låser sig.
Mm. Att man har svårt att
kanalisera det. Man får prestationsångest. Och sen just det mentala spelet. Liksom, att de här tankarna poppar upp som man inte vill ha i huvudet. Mm. Och min grej var ju alltid, när jag satt där inne i last call room, då satt jag alltid och gick igenom det perfekta loppet.
Mm.
I mitt eget huvud. Och då var det ofta så här hopplock av massa olika lopp.
Mm.
För någon gång hade jag haft den perfekta starten.
Mm.
Någon gång hade jag haft den perfekta uppgången. Och sen så såg jag mig själv göra det här perfekta loppet.
Mm.
Så när jag väl står på pallen och ska dyka i, då har jag för första gjort allt det här tänkande. För många brukar fråga, vad tänkte du på under loppet? Jag bara, nej, jag tänker ingenting under loppet.
Nej.
Jag har gjort allt det. Jag har ju gått igenom det här loppet tusentals gånger i huvudet. Och samma sak också när jag låg och tränade, så hade jag alltid mina värsta motståndare bredvid mig, alltså mentalt.
Mm.
Så när vi körde hårda serier så kunde jag ha då Michael Klim bredvid mig eller Alexander Popov bredvid mig. Och jag slog ju dem ju alltid på träningen. Så det blev ju också så här, när jag väl mötte dem och de hade dem bredvid mig, så var det ju inte så här att jag såg som Alexander Popov var ju den största, eller Klim var ju den stora på min gren då. Han hade ju världsrekord på 100 meter fjäril. Så fanns det inte med mentala spärrarna att jag såg honom som omöjlig att slå.
Nej,
för jag hade ju slagit honom tusentals gånger i mitt huvud på träningarna. Och det tror jag också var en del som ändå har gjort mig mentalt förberedd inför varje lopp. Så det tror jag var mina som så här, viktigaste mentala delar i min framgångsrika karriär.
Jag tycker det där är också så intressant, för när du höll på, det där var ju saker som du bara själv gjorde, men när man tittar på så här idrottspsykologi idag och också läser mycket om, ja, men hur man kan jobba med det mentala, så är ju jättemycket just kring sånt här, alltså med visualisationer och att man liksom sätter sig i ett state som man vill vara. Och det tycker jag är liksom, det är häftigt att det bara det kom så liksom till dig, och det jag är helt övertygad om att det hjälpte dig, måste ha hjälpt dig jättemycket mentalt.
Ja, absolut. Och jag kommer ihåg, det var ju där början av 90-talet, och började bli populärt med mental träning. Och man i klubben körde lite grann, och hette han Une Ståhl. Man lyssnade på band och sådär. Jag tyckte så här, det var ingenting för mig. Och det var egentligen långt senare som jag började förstå att jag har ju mentaltränat hela tiden. Mm. Just det med sinnestillstånd, att jag försätter mig själv i ett positivt sinnesstånd, där jag ser mig själv göra den bästa prestationen. Och det är där man har förstått mot dem som kanske då, där det låser sig, att just till exempel om man möter någon stor stjärna, så de i deras huvud är ju den största.
Mm.
Och när de tänker på den personen, så är ju den personen omöjlig att slå.
Mm.
Och redan där då, så har man ju minskat sin kapacitet eller chans eller möjlighet att faktiskt prestera på bästa sätt. Och det är väl det jag tror kanske kan förändra väldigt mycket ens en persons karriär.
Mm.
Och sen Ja, och det är verkligen mental träning. Mm. Om man gör det varje enda gång så har man ju satt ett beteendemönster i hjärnan som alltid kommer göra det naturligt.
Mm.
Och för mig blev det naturligt, för jag började nog göra det när jag var väldigt liten.
Mm.
Och sen så har det bara hängt med mig.
Här kommer nu en fråga från någon som heter Ida. När kommer barn nummer 3?
Tror jag känner den där Ida. Om jag får bestämma så blir det ingen nummer 3. Men om det skulle komma, då skulle nog behöva, jag skulle nog behöva en personassistent. Som hjälper mig lite.
Mm-hmm.
Jag tycker, fyra, det är en bra, ett bra nummer
jämt. Fyra barn? Nej, det är så många barn.
Familj om 4. Ja, men jag är nog, jag känner mig ganska klar i den delen. Jag brukar ju alltid skämta, för du brukar dra upp den där. Så säger jag alltid, jag ska påminna dig när du är 49 och se om du är sugen.
Mm, men det är ett jättekonstigt argument. Jag är ju 35.
Ja, du är 35, ja.
Precis.
Ja, men jag tror ibland har du inte riktigt förstått.
Om du är 49 som kvinna så är det lite svårare.
Ja, ja, men om.
Mm.
Om inte det var begränsningarna.
Låt oss lämna detta känsliga ämne. Det var fel svar på frågan. Då ska vi se. Vad är det bästa med att vara pappa?
Det bästa med att vara pappa. Ja, men det tycker jag att det är mysigaste. Eller det jag älskar mest. Det är vakna upp på morgonen. Och ha de där två små kottarna ligga tätt emot den. Och få ligga nära dem.
Mm.
Det är en sån fantastisk känsla. Och sen när de vaknar så får man den bästa kramen någonsin. Ja, men just den här att vara närheten och se liksom deras nyfikenhet på livet.
Mm.
Det älskar jag.
Mm. Mm, jag håller med. Det är väldigt fint. I förra veckans avsnitt så nämnde jag ju kort för alla er att jag hade varit på Max med barnen. Och så sa jag, ja men det var ju bara för att Lasse inte var med. För du jobbade ju på, och det ska jag kanske också ska fråga dig om sen förresten vad du gör nu. För det undrar ju folk. Men du var i alla fall och jobbade då. Och så sa jag, men vi hade inte åkt hit om Lasse hade varit med. Och då har ju såklart folk undrat, varför vill Lasse inte äta på Max?
Nej, men jag vill ju framförallt. Senaste 10 åren så, som rör sig bort ifrån dels halvfabrikat och de här snabbmatsställena. Och försöka laga mer mat hemma och från grunden med bra ekologiska råvaror med så få tillsatser som möjligt.
Mm. Så därför hade vi inte ätit på Max om du var med.
Nej.
Nej, men alltså, herregud, när och om det krisar någon gång om man är ute och reser, men det kanske händer 2 gånger per år att vi äter på något.
Ja, ja, nej, det är inte så att vi aldrig är, men vi har minskat ner det så mycket möjligt, och jag tycker om vi har andra möjligheter så gör jag hellre det.
Ja, och det är ju för att kosten i vår familj och särskilt hos dig är väldigt, väldigt viktig, och det har ju en orsak till det, för att du själv har liksom upplevt väldigt stora liksom skillnader i en tid när du åt väldigt mycket sånt och också var väldigt mycket sjuk och har gjort väldigt stora förändringar i kosten, och det är också därför som, skulle jag säga, vi i vår familj äter som vi gör. Och just kosten, det är ju en sån sak som väldigt många av er har ställt väldigt mycket frågor om, och det är ett sånt stort ämne, så att vi kommer faktiskt inte prata så mycket mer om det idag, har jag tänkt, för vi hinner inte det, utan det kommer vi få ägna ett helt eget avsnitt åt någon gång framöver. Känns det okej, älskling?
Absolut.
Mm. Och då får du jättegärna komma tillbaka och berätta om det. Men för att, det kort kan jag ju säga, för det är många som frågar så här, men skulle man kunna äta, kan man vara lite dotter och äta som Lasse gör? Du var ju, alltså, du åt ju växtbaserat när du var i ditt livs form och var liksom aktiv elitidrottare, kan man ju bara säga.
Ja, det stämmer.
Och våra barn äter ju så och har ätit så sedan de föddes, och de mår alldeles fantastiskt bra.
Ja.
Mm. Så visst går det. Men låt oss djupa mer i allt det vid ett annat tillfälle, för det finns jättemycket att prata om, och tänker jag. Här är en tjej som har ställt en fråga kopplat till karriären. Och då skriver hon så här: hur involverad var du i Idas karriärbyte?
hur involverad? Ja, men jag har väl alltid varit väldigt stöttande i hela din karriär.
Mm.
Från början. Sen du var väldigt ung. Nej, men du åkte ju iväg framförallt. Åkte ut till USA 10 veckor.
Mm.
För att göra en... Vad kallades för?
Ja, men praktik var det väl? Jag jobbade praktik? På
en advokatbyrå. Ja, trainee. Och det kanske inte var självklart att man släpper iväg sin...
släpper iväg.
Släpper vägarna. Nej, men jag känner väl ändå just att... Jag menar, dels hade ju jag fått gjort mina drömmar, fått leva ut dem och fått lyckas med dem. Så jag vet ju hur fantastiskt känns det är att få komma dit och få också gå sin egen väg. Så för mig har det varit väldigt viktigt liksom att alltid stötta dig i alla dina val som du, jag märker, känner att det är de du vill göra.
Mm.
För dels finns det ingen skönare känsla att man känner att man gjort sin resa själv.
Mm.
Och att man får styra den. Och sen om man då får lyckas så blir man extra stolt över sig själv.
Mm.
Och den känslan, ja, den är obeskrivlig, tycker jag. Så därför tycker jag alltid det har varit viktigt att vara stöttande i de saker du tar igen.
Mm. Och jag tänker ju, alltså just det här senaste skiftet då, för det är ju, jag menar, jag förstår ju för många av er som lyssnar på podden har ju såklart inte varit med liksom i allt som har hänt innan podden kom till, men jag har ju bytt jobb ganska många gånger, även om det liksom har varit inom samma, alltså, bransch, får man väl ändå säga. Men om jag tittar på många av mina liksom branschkollegor eller de som jag pluggade med, så har det ju, alltså, på många sätt kanske gått ganska snabbt. För att jag, man kan kalla vad du vill om det har varit otålig, men jag har väl mer sett det som att så här, jag har varit hungrig och nyfiken. Och där upplever jag ju som att även om det har varit, ja men, och många gånger har det ju varit alldeles för stora skor att fylla egentligen med roller som jag har sagt så här, jag skulle vilja ha den här rollen eller jag är sugen på det här. Och du har ju alltid då bara sagt, det är klart du ska det. Det är klart att du kommer lösa det. Kör. Om det är det du vill så kör. Och det har jag ju alltid känt från dig. Alltså du har ju alltid stöttat mig. Och liksom aldrig fått mig att tro att jag inte skulle klara någonting. Och det har säkert varit både bra och dåligt. Men det har ju framförallt, jag tänker ibland att det kanske har gett mig en så här orimlig tro på min egen kapacitet. Men jag känner att det är att ha det i sin partner. Har varit och är ju så sjukt fint. Alltså att känna att så här, du har min rygg. Liksom.
Ja, och det är väl bättre att man har lite hybris än tvärtom. Att man begränsar sig själv. Det är väl...
Det håller jag med om, egentligen. Det är faktiskt helt sant. Nej, men jag, det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Så att liksom det här senaste skiftet nu har ju jag såklart bollat jättemycket med dig. Och det har ju på många sätt varit ett liksom gemensamt beslut. Att liksom, sen såklart att det har varit mitt beslut i slutändan eftersom det är mitt liv, även om vi lever tillsammans. Men du har ju varit i allra högsta grad involverad, upplever i alla fall jag. Då tänker jag också, för det tror jag ju, eller det vet jag att många är nyfikna på, för det har kommit i flera olika versioner. Och nu har vi pratat lite om min karriär. Vad gör du idag?
Jag jobbar i kommunen där vi bor,
Upplandsbro
kommun. Jag sitter på kultur- och fritidskontoret
som
fritidskonsulent. Och jag har just nu hand om att starta en fritidsbank i kommunen.
Berätta vad det är.
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sportutrustning.
Mm.
Där människor kan få komma dit och låna helt gratis. Alla får låna och man lånar i 14 dagar. Och det bygger på att kommuninvånarna skänker alla sina sportprylar som bara står och dammar i förråden och garagen.
Så bra.
Och så att man ju har lite cirkulärt tänk och, och framförallt att man kan få de här sakerna att få liv igen och användas och komma till nytta. Och framförallt att öka rörelse bland befolkningen som bor här.
Ja, det är så bra. Och också att man gör,
eller turister,
det mer, ja, man gör det mer tillgängligt. Alltså för det är så många som inte har... För det känner jag ju nu liksom när barnen går på aktiviteter. Förlåt mig, men fy fan vad dyrt det är. Och att då, om man då ska liksom ha fler barn och köpa utrustning till alla, det blir liksom helt orimligt. Och då blir det såklart att man inte kan låta barnen kanske testa alla aktiviteter som de vill. Och det tycker jag är så sjukt bra med det här. Vi har ju lånat skidor till exempel där några gånger. Men då i andra kommuner som inte funnits här. Den där grejen känner jag mig så himla stolt över att du gör det. Jag tycker det är väldigt, väldigt fint att du har dragit igång det initiativet i vår kommun.
Ja, men det ska bli kul.
Mm.
Och vi hoppas att vi ska kunna öppna dörrarna någon gång i slutet av våren 2024.
I'll be there. Och ni som bor i Upplandsbro, obviously ni också.
Ja. Ja, och ni som bor där, skänk era prylar.
Ja, vad kan man göra det då?
Just nu gör man det på återvinningscentralerna.
Ja.
Eller på våra IP:n, Bro IP eller Kungsängens IP. Eller våra två bibliotek.
Ja.
Finns det kärl att lämna.
Grymt.
Ja.
Bra.
Ja, sen har jag hand om två friluftsgårdar.
Mm.
Jag har hand om en stor festlighetsdag som heter Brodagen.
Mm.
Och så startade jag en swimrun i kommunen som vi har haft nu i 2 år.
Ja. Mycket bra tävling ska jag säga. Ja, jag väldigt har deltagit.
Bra. Så den är ni varmt välkomna att delta nästa år. Det är i september. Första helgen i september. Eller andra helgen i december. Då blir det kallt. September.
Ja.
Så nu kommer jag inte ihåg datumet i huvudet. Men
jag kan återkomma med det. Ja. Mm. Nej, men sen är ju du, jag brukar ju ibland säga att så här, nu är Lasse borta, så jag är själv med barnen. Och vad är du när du är borta då? Vad gör du då?
Då jobbar jag med SVT som expertkommentator med simningen när det är mästerskap. Så det brukar vara 2-3 gånger per år. Så det är kul att få vara kvar lite grann i simningen också, vara involverad och titta på när de andra svettas och presterar.
Ja, men det där som du också lite har saknat ju.
Ja, men lite avundsjuk blir man ju på den där som är där och får tävla. Men jag har ju som ingen längtan att vara där på grund av att jag skulle inte vilja vara där om jag inte var i form.
Okej, men då tänker jag bara så här då, för nu fyller du som sagt 50 snart då. Finns det någon liten längtan efter att göra någon typ av nationell comeback?
Ja, jag tror jag skämtade lite grann med min kommentatorkollega Niklas Nord. Att det hade varit jäkligt kul att simma ett SM när man är 50 någon gång, alltså 50-plussare.
Ja.
Men just nu känner jag inte något supersug så.
Ida, vad gillar du mest hos Lasse? Ja, men det är dels den här saken som jag lyfter då, eller som vi pratade om alldeles nyss. Att du är väldigt stöttande. Det gillar jag jättemycket. Sen gillar jag väldigt mycket att... konstig formulering. Jag tycker väldigt mycket om att du är väldigt engagerad. Ditt engagemang. Alltså din förmåga att liksom... Om så här, snöa in dig på någonting och verkligen gå all in. Och det är väl säkert också det som så här gjorde att du blev bäst i världen. Och så här, alltså du har en förmåga. Alltså när du tycker någonting är intressant eller viktigt. Eller någonting du står för eller tror på. Så liksom går du verkligen... Du går så all in på det. Och du ser till att liksom utbilda dig. Du ser till att få med dig folk runt omkring dig. Och du, ja, men du sprider liksom väldigt mycket... ja, men engagemang runt omkring dig, och det tycker jag är väldigt fint. Alltså det engagemang i vad barnen ska äta, eller liksom i ditt sätt att stå och rulla de här daddelbollarna liksom sent på kvällen för att Lycke ska få med sig det till simningen. Du är engagerad, och det tycker jag, det är liksom en egenskap som jag verkligen tycker om hos dig. Alltså ni har skickat så otroligt mycket frågor, och det blir väldigt tydligt att du får komma tillbaks. Det är väldigt många som skriver och ser fram emot att du ska vara med i podden. Och här är någon som skriver: Lasse blev en av mina stora idoler när han tog OS-guld 2000. Så glad att han ska vara med i podden. Så att, ta med dig det, älskling. Tack snälla för att du ville vara med i podden.
Och tack för att jag äntligen fick vara med. Alltså, det är helt sjukt att det fick ta så här lång tid innan du äntligen släppte in mig.
Ja, jag håller med. Det är helt sjukt att det tog så här lång tid. Men tack för att du äntligen ville vara med. Det var faktiskt så det var. Och hörni, vi har bara liksom hunnit ta en bråk till här av alla era otroliga frågor. Så tack snälla för alla er som engagerade er. Och Lasse, du får helt enkelt ta och komma tillbaka till podden.
Se fram emot när jag fyller 59.
Ja, eller lite innan dess. Hörni, god fortsättning på er idag. När det här släpps i alla fall så är det den 25 december. Jag hoppas att ni tar hand om varandra. Var snälla mot varandra. Låt inte era män få er att tro att ni måste plocka undan er väska. hela tiden, utan den har all rätt att stå kvar i hallen om den känner att den behöver det. Har du några sista ord som du vill avsluta med?
Nej, det var ju en fantastisk avslutning, måste jag säga.
Jag känner också det.
Låt väskan stå.
Låt väskan stå. Tack för alla er som har lyssnat. Ta hand om er, och så ses vi igen nästa vecka. Och då är Myran tillbaka i poddisen.
God jul.
God jul. Puss och kram. Hej då.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.